Kapitel 1. Att hålla avtalet. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar och blir myter. Och till och med myten är sedan länge glömt när den ålder som var dess upphov kommer åter. I en ålder vilken somliga kallade tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind över den stora bergsön Tremalking. Vinden var inte början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig. Men den var en början. Österut blåste vinden över Tremalking, där de ljusylta amajörerna brukade sina åkrar, gjorde sitt förstklassiga glas och porslin och följde det fredliga vattnets väg. Amajörerna ignorerade den värld som fanns bortom deras spridda öar. Ty vattnets väg lärde dem att denna värld endast var en illusion, ett bländverk av speglad tro. Likväl fanns det bland dem sådana som såg vinden komma med damm och sommarvärme när det kyliga vinterregnet borde ha fallit och mindes sagor som de hört från Athenmere. Sagor om världen bortom vågorna och det som profetiorna förutspådde. En del vände blicken mot en kulle där en väldig stenhand sköt fram ur jorden. En hand som höll ett genomskinligt kristallklot större än de flesta hus. Amajörerna hade sina egna profetior och i vissa av dessa nämndes handen och klotet och illusionernas ände. Vinden blåste vidare ut över stormhavet, österut under en brännande sol på en himmel som molnen hade flytt. Den piskade topparna på de gröna dyningarna, kämpade mot sunnan och östan som yrde fram över de fräsande, virvlande vågorna. Än var det inte de stormar som hörde till vinterns hjärta, trots att vintern redan borde varit halvt förbi. Än mindre de väldiga stormar som följde en döende sommar. Nej, det var vindar och strömmar som kunde brukas av dem som for på havet för att segla kring kontinenten från världens ände till Maine och tillbaka igen. Vinden ylade österut över böljande hav där de stora valarna gick till ytan och avgav sina läten och flygfiskar gled genom luften på utsträckta fenor med ett spann på en famn eller mer österut. Sen norrut, nordöst, över små flottor av fiskebåtar som drog sina nät över de grundare delarna av havet. En del av dessa fiskare stod med gapande munnar och linorna i orörliga händer medan de stirrade på den väldiga flotta av större och mindre farkoster som målmedvetet red över vågorna med vindens hårda andetag i seglen, krossade dyningarna till trubbiga förar eller skar genom dem med vassa. Deras vapenmärke var en gyllene hök med ljungeldar i klorna. En bild som upprepades på mängder av fladdrande baner likt förebudet om en annalkande storm. Vidare åt nordöst blåste vinden tills den nådde i Bordars vida hamn där hundratals havsfolksskepp liksom i många andra hamnar låg i väntan på Coramore, den utvalde. Tvärs över hamnen dånade vinden, slet i både små båtar och stora skepp, drog fram över själva staden som glimmade vit under den ohindrade solen, över torn och murar och kupoler, gator och kanaler där människorna trängdes för att utföra sina sysslor med sydlänningarnas vittomtalade energi. Runt Terracin-palatsets skinande kupoler och smäckra tornspiror ven och virvlade den saltoftande vinden och lyfte Alteras flagga, där två gyllene leoparder avtecknade sig mot ett blått fält, och det härskande adelshuset Mitch och Bars fana med svärdet och ankaret i grönt mot vitt. Ännu inte stormen själv, men en stormarnas härold. Det stack i huden mellan Aviendas axlar där hon med långa kliv gick framför sina följeslagare genom palatsets färggrant kaklade korridorer. Denna känsla av att vara iakttagen hade hon inte upplevt sedan den tid då hon fortfarande var vigd till spjutet. Inbillning, intalade hon sig. Det är bara inbillning och vetskapen om att det finns fiender i närheten som jag inte kan möta. För inte särskilt länge sedan hade denna krypande känsla betytt att någon kanske tänkte försöka döda henne. Döden var ingenting att frukta. Alla dog, idag eller någon annan dag. Men hon ville inte dö som en kanin fångad i en snara. Hon hade Cho som hon måste uppfylla. Tjänare hastade förbi längs väggarna, neg eller bugade med sänkta blickar. Nästan som om de förstod skammen i det liv de levde. Men det kunde inte gärna vara de som fick henne att vilja skruva besvärat på axlarna. Hon hade försökt lära sig att se tjänarna, men till och med nu när huden verkade vilja krypa av ryggen på henne gled hennes blick bara förbi dem. Det måste vara inbillning. Inbillning och nervositet. Detta var en dag för inbillning och nervositet. Till skillnad från tjänarna drog de praktfulla sidenbonaderna till sig hennes blick, liksom de förgyllda lampor som stod på korridorens golv och hängde i taket. Papperstunt porslin i röda, gula, gröna och blå nyanser stod i väggnischer och höga öppna skåp jämte prydnader av guld och silver, elfenben och kristall. Tjåg efter tjåg av skålar och vaser och skrin och statyetter. Endast det riktigt vackra fångade hennes uppmärksamhet. Vad av åtlänningarna än månde tro var skönhet mer värt än guld. Det fanns mycket skönhet här. Hon skulle inte haft något emot att ta sin andel av femtedelen från detta palats. Hon rynkade irriterat pannan åt sig själv. Det var ingen hedersam tanke att hysa under ett tak där hon frikostigt bjudits vatten och skugga. Utan ceremonier förvisso, men också utan skuld eller blod, stål eller död. Och likväl var detta bättre än att tänka på en liten pojke som var ensam någonstans ute i denna förtappade stad. Alla städer var förtappade, så mycket var hon säker på nu sedan hon sett delar av fyra stycken. Men i Bordar var den sista där hon skulle ha låtit ett barn springa runt utan tillsyn. Vad hon inte kunde begripa var varför tankarna på Oliver smög sig på henne så fort hon inte ansträngde sig för att undvika dem. Han hade ingen del i den show som hon hade till Elaine och till Rand Althor. Hans far hade fallit för ett Shido-spjut, hans mor för svält och umbäranden. Men även om det hade varit hennes eget spjut som fällt dem båda, så var pojken fortfarande en trädmördare, en Carhanier. Varför gruvade hon sig över ett barn av sådan stam? Varför? Hon försökte koncentrera sig på de flöden hon måste väva. Men trots att hon hade övat under Elaines överinseende tills hon kunde göra det i sömnen, trängde sig hela tiden bilden av Olivers storögda ansikte på. Birgit oroade sig ännu mer över honom. Men så hade Birgit en förunderlig svaghet för små pojkar, särskilt om de var fula. Med en suck gav Avienda upp försöken att ignorera samtalet som hennes följeslagare förde bakom henne, trots att det formligen sprakade av irritation. Till och med det var bättre än att jaga upp sig på grund av ett barn till trädmördare, edsbrytare. Ett föraktligt folk som världen skulle klara sig bättre utan. Det var inte hennes bekymmer, inte alls. Hur som helst skulle Matt Cawthon hitta pojken. Han verkade kunna hitta vad som helst. Och på något vis fick de andras samtal henne att lugna sig. Den stickande känslan tonade bort. Jag tycker inte alls om det, muttrade Ninive. Diskussionen hade börjat redan i deras rum. Inte det minsta, Lärn, hör du det? Hon hade redan gett uttryck till sitt missnöje minst 20 gånger. Men Ninive gav aldrig upp bara för att hon hade förlorat. Kortväxt och mörkögd gick hon med ilskna kliv som fick den delade kjolen på hennes blå ridklänning att flaxa. I ena handen höll hon nära den tjocka, midjelånga hårflätan men sänkte den med en bestämd knyck innan hon började lyfta den igen. Ninnib höll sin vrede och irritation i strama tyglar när Lärn var i närheten. Eller försökte i varje fall. Hon var fylld av en omåttlig stolthet över att ha gift sig med honom. Den snäva, brodyrsmyckade rocken som hon bar över sin guldslitsade klänning var uppknäppt så att alldeles för mycket av barmen blottades, så som var brukligt bland våtlänningarna, enbart för att hon skulle visa upp den tunga guldring som han skänkt henne och som nu hängde i en tunn kedja om hennes hals. Du har ingen rätt att lova att ta hand om mig på det där viset, Lärn Mandragoran, fortsatte hon med bestämd ton. Jag är ingen liten porslinsfigur. Han gick vid hennes sida. En man med den längd som en man borde ha, huvudet och skuldrorna högre än hon. Över hans rygg hängde en väktarmantel med sitt ögonjäckande tyg. Hans ansikte såg ut att vara hugget ur sten, och hans blick vägde det eventuella hotet hos varje tjänare som passerade. Utforskade varje korsande korridor och nisch efter gömda angripare. Han formligen utstrålade beredskap, likt ett lejon redo för språng. Evienda hade vuxit upp bland farliga män, men ingen av dem kunde mäta sig med Ann Elaine. Om döden varit man skulle hon ha varit Ann Elaine. Du är ACD. Jag är väktare, sa han med djup, tonlös stämma. Att ta hand om dig är min plikt. Sen fick hans röst en mjukare ton som stred mot ansiktets hårda kantighet och den dystra, oföränderliga blicken. Dessutom är det mitt hjärtas lust att ta hand om dig, Ninnib. Du kan be mig om eller kräva vad som helst av mig, men aldrig att låta dig dö utan att försöka rädda dig. Den dag du dör, dör även jag. Det sista hade han inte sagt förut, inte så att Evienda hört det, och det drabbade tydligen Ninnib som ett knytnävslag i magen. Hennes ögon tycktes vara på väg ut ur sina hålor och hon rörde läpparna utan att få fram ett ljud. Som alltid hämtade hon sig emellertid snabbt. Hon låtsades rätta till sin hatt. Ett löjeväckande spektakel med blå fjädrar som vilade på hennes huvud lik någon sällsam fågel och gav honom en blick under det vida brättet. Evienda hade börjat misstänka att den andra kvinnans tystnad och menande blickar ofta var medel för att dölja okunskap. Hon misstänkte att Ninnib inte visste mer än hon själv om henne, framförallt inte om att ha att göra med en särskild man. Att möta dem i strid med knivar och spjut var mycket lättare än att älska en, mycket lättare. Hur klarade kvinnor av att vara gifta med dem? Evienda närde en desperat längtan efter att få veta svaret, men hade ingen aning om hur hon skulle få det. Ninnib hade inte varit gift med Ann Elaine mer än en dag förrän hon börjat förändras, och det är betydligt mer än bara att hon försökte lägga band på sitt humör. Hon verkade pendla fram och tillbaka mellan förvåning och chocktillstånd, hur mycket hon än försökte dölja det. Hon kunde bli drömsk och frånvarande vid de mest underliga tillfällen, rådna vid oskyldiga frågor, och detta förnekade hon hetsigt, till och med när Evienda sett det själv. Rätt vad det var fnittra till över ingenting alls. Det skulle inte tjäna någonting till att försöka få veta någonting av Ninnib. Nu tänker du förstås börja prata om väktare och Aesir igen, sa Elaine till Bridget med sval ton. Men du och jag är inte gifta. Jag förväntar mig att du ska skydda mig mot fiender bakom min rygg. Inte att du ska lova saker bakom ryggen på mig. Elaines utstyrsel var lika opassande som Ninnibs. En ridklänning i ibordariskt snitt i grön siden med guldbroderier. Den var visserligen hög i halsen, men under halslinningen fanns en oval öppning som blottade bröstens innerkurvor. Så fort man nämnde ångtälten eller att vara naken inför en Guy Shine började våtlänningarna rodna och stamma. Men sen gick de runt halvt avklädda inför fullständiga främlingar. När det gällde Ninni brydde sig Evienda egentligen inte om det, men Elaine var hennes nästan syster och skulle bli än mer, hoppades hon. Birgits höglackade stövlar gjorde henne nästan en hand högre än Ninive, även om hon fortfarande var kortare än Elaine eller Avienda. I sin mörkblå rock och vida gröna byxor förde hon sig med nästan samma vaksamma säkerhet som Lärn, även om den hos henne gav ett mer nonchalant intryck. En panter som vilar på en klippa, långt ifrån så dåsig som det kunde se ut. Ingen pil låg an mot strängen på bågen som Birgit hade i handen, men trots sitt leende och sina lediga steg skulle hon hinna få upp den första ur kogret vid sin sida innan hon hann blinka och avlossa sin tredje pil innan någon annan hunnit lägga an sin andra. Hon gav Elaine ett snett leende och skakade på huvudet så att den guldgula flätan, lika lång och tjock som Ninives mörka, svängde av och an. Jag avgav mitt löfte inför dina ögon, inte bakom din rygg, sa hon torrt. När du har lärt dig lite mer behöver jag inte berätta för dig om väktare och Aes Sedai. Elaine fnös, satte högdraget hakan i vädret och började dona med banden till sin hatt som var överhopad med långa gröna fjäderplymer och ännu värre än Ninives. Kanske betydligt mer, tillade Birgit. Nu gör du en ny knut på den där rosetten. Om Elaine inte hade varit hennes nästan syster skulle Avienda ha skrattat högt åt den blodröda färg som hennes kinder antog. Det var alltid roligt att lägga krokben för den som försökte gå med allt för höga steg. Och även om det var någon annan som gjorde det var det värt ett skratt. Som det nu var gav hon istället Birgit en bestämd blick som utlovade vedergällning om hon drev saken vidare. Hon tyckte om kvinnan trots alla hennes hemligheter. Men skillnaden mellan en vän och en nästan syster var någonting som dessa våtlänningar tydligen inte kunde begripa. Birgit log bara, lät blicken gå mellan henne och Elaine och mumlade någonting. Avienda uppfattade ordet kattungar. Det allra värsta var att hon lät road. Alla måste ha hört det. Alla. Vad har flugit i dig, Avienda, frågade Ninni barskt och stötte henne hårt i axeln med fingret. Tänker du stå där och rådna hela dagen? Vi har faktiskt bråttom. Först då insåg Avienda att hon var alldeles het i ansiktet och säkert lika röd som Elaine. Och dessutom stod fastfrusen som en staty trots att de måste skynda sig. Till intet gjord av ett enda ord. Precis som en flicka som just äktat spjutet och inte var van vid jungfrunas skämt. Hon var nästan 20 och ändå uppförde hon sig som en barnunge som knappt börjat leka med sin första båge. Tanken fick det att bränna ännu värre i kinderna, vilket var anledningen till att hon i det närmaste sprang runt nästa hörn och höll på att rusa rakt i famnen på Teslin Barradon. Avienda halkade över de röda och gröna golvplattorna och var nära att falla baklänges, men tog tag i Ninive och Elaine. Den här gången lyckades hon rodna så mycket att hon nästan fattade eld, men det ville hon också. Hon skämde ut sin nästan syster lika mycket som sig själv. Elaine behöll alltid fattningen vad som än hände. Lyckligtvis klarade Teslin Barradon mötet bättre. Kvinnan med de skarpa dragen ryggade förvånat tillbaka och gapade innan hon hann hejda sig. Sen skruvade hon irriterat på sina smala skuldror. De magra kinderna och den smala näsan dolde tidlösheten i den röda systerns drag och den röda klänningen med inslag i blått så mörkt att den nästan var svart fick henne bara att se ännu spinkigare ut. Hon återfann raskt en självbehärskning som skulle ha gjort en takfru heder. De mörka ögonen var lika svala som djupa skuggor. Hennes blick gled avfärdande förbi Avienda, ignorerade Lärn som om han vore ett verktyg hon inte hade något bruk för och fastnade ett kort ögonblick vid Birgit. De flesta Aes Sedai ställde sig ogillande till att Birgit var väktare, även om ingen av dem hade något skäl att anföra förutom att muttra surt om traditioner. Elaine och Ninive blev däremot föremål för varsin lång granskande blick. Nu skulle det ha varit lättare att spåra gårdagens vind än att utläsa någonting ur Teslin Barradons ansikte. Jag har redan sagt det till Marylil, sa hon med grov, illgärn accent. men jag kan lika gärna lugna er också. Vad det än är för hyss ni har i kikaren så tänker jag och Jolene inte lägga oss i. Det har jag sett till. Elida behöver kanske aldrig ens få veta någonting om det ifall ni är lite försiktiga. Sluta gapa åt mig som ett par karparbarn, tilla hon med en grimas full av avsmak. Jag är varken döv eller blind. Jag känner till att det finns vindfinnersker från havsfolket i palatset och att ni haft hemliga möten med drottning Tailin och andra saker. Hennes tunna läppar blev ännu smalare och även om rösten förblev lika fridsam blixtrade det av vrede i hennes ögon. Dessa andra saker kommer ni att få betala dyrt för så småningom, både ni och de som låter er låtsas vara Aesir Dare. Men jag tänker se mellan fingrarna tills vidare. Vedergällningen kan vänta. Ninni tog ett hårt grepp om flätan och stod stel som en eldgaffel med högburet huvud och flammande blick. Under andra omständigheter skulle Avienda kanske ha tyckt synd om offret för den utskällning som uppenbarligen snart skulle komma. Ninivs tunga hade fler taggar än en hårnålssegard och den var vassare därtill. Nu betraktade Avienda med kall blick denna kvinna som trodde att hon kunde se rakt igenom henne. En vis sänkte sig inte till att ge sig på någon med knytnävarna. Men hon var fortfarande bara lärling. Kanske skulle det inte kosta henne någon G om hon nöjde sig med att ge denna Tashlin Barradon några blåmärken. Hon öppnade munnen för att försvara sig i samma ögonblick som Ninib öppnade sin. Men det var Elaine som först tog till orda. Vad vi har i kikaren, sa hon med iskall stämma, har du inte med att göra, Tashlin. Också hennes rygg var rak och ögonen kunde ha varit gjorda av blå is. En solstråle som letats in genom ett högt beläget fönster råkade falla på hennes gyllenröda lockar och få dem att likna en flammande eld. I denna stund kunde Elaine ha fått en takfru att likna en gethärdinna med för mycket oskvaj i magen. Det var en konst som hon hade slipat till nålvass skärpa. Hon uttalade varje ord med kristallhård värdighet. Du har inte rätt att blanda dig i någonting vi gör eller någonting som någon syster gör. Ingen som helst rätt. Så dra nu näsan ur våra rockar, din sommarskinka. Och var glad att vi väljer att inte göra någonting åt att du stöder en kvinna som orättmätigt bemäktigat sig ärmelintronen. Avienda sneglade förbluffad på sin nästan syster. Dra näsan ur deras rockar. Elaine bar ingen rock och inte hon själv heller. En sommarskinka. Vad skulle det betyda? Våtlänningar sa ofta besynnerliga saker. Men de andra kvinnorna såg lika förbryllade ut som Avienda. Det var bara Lärn som stirrade på Elaine med en blick som antydde att han begrep. Och han såg utan att vara häpen och kanske road. Det var svårt att avgöra. Ann Alain hade god kontroll över sina anledsdrag. Tashlin Barradon fnös och drog ihop sitt ansikte till en ännu hårdare min. Avienda försökte verkligen att kalla dessa människor vid bara hälften av deras namn på samma sätt som de gjorde själva. De trodde att hon var upprörd när hon använde hela namnet. Men med Tashlin Barradon kunde hon inte ens tänka tanken att vara så kärvänlig. Jag lämnar er åt era affärer, dumdristiga barn, morrade kvinnan. Se bara till att inte era näsor fastnar i en värre knipa än de redan är i. Hon samlade ihop kjolarna med en silig gest och vände sig om för att gå. Men Ninive tog tag i hennes arm. Våtlänningar brukade alltid låta känslorna synas tydligt och i Ninivs anlete syntes det mycket väl hur vreden kämpade för att bryta igenom hennes målmedvetenhet. Vänta, Tashlin, sa hon motvilligt. Du och Jolene svävar kanske i fara. Jag har berättat det för Tailin, men jag tror att hon kanske är rädd för att tala om det för någon annan, eller i varje fall ovillig. Det är inte direkt någonting man gärna pratar om. Hon tog ett långt, djupt andetag. Om hon tänkte på sina egna farhågor i sammanhanget så hade hon sina skäl. Det innebar ingen skam att hysa rädsla, bara att ge efter för den eller visa den. Avienda fick själv en orolig känsla i magen när Ninni fortsatte. Mogadin har varit här i Ibodar. Kanske är hon kvar, och kanske ytterligare någon av dem förlorade. Med en golem, ett skuggans yngel som kraften inte biter på. Den ser ut som en man, men är skapad och inte född. Skapad för att döda Aesir. Tydligen biter inte heller stål på den, och den kan smita ut genom ett mushål. Svarta Aya är också här, och en storm är på väg, en fruktansvärd storm. Bara det att det inte är någon storm, inte något oväder. Jag kan känna det. Det är en förmåga jag har, kanske en gåva. Det är farliga saker på väg till Ibodar. Oroligheter långt värre än regn, vind och åska någonsin kan bli. De förlorade. En storm som inte är en storm och skuggyngel av ett slag som jag aldrig förr har hört talas om, sa Teslin Barrardon syrligt. För att inte tala om svarta Aya. Ljus. Svarta Aya. Och den svarte själv i egen hög person kanske. Hennes skeva leende var tunn som äggen på en rak kniv. Hon viftade föraktfullt bort Ninivs hand från sin arm. När du är tillbaka i vita tornet där du hör hemma och klädd i vitt som sig bör, kommer du att lära dig att inte öda bort din tid på vilda fantasier eller att utsätta systrar för dina sagor. Hon lät blicken glida över dem och hoppade även denna gång över Avienda, lät höra en högljudd fnysning och marscherade bort längs korridoren i sån fart att tjänarna fick hoppa ur vägen. Den där kvinnan har fräckheten att, fräste Ninive, som stirrade efter den röda systern och höll ett strypgrepp om sin fläta med båda händerna. Efter att jag förmått mig. Hon verkade nära att kvävas av ursinne. Nåväl, jag försökte i varje fall. Att döma av hennes röst ångrade hon det nu. Det gjorde du, instämde Elaine med en knyck på nacken. Och det är mer än hon förtjänar. Förneka att vi skulle vara Aesir Dere. Jag tänker inte finna mig i det längre. Nej, det tänker jag sannoliken inte. Förut hade hennes röst bara verkat kall. Nu var den både kall och bister. Går det att lita på en sån människa, muttrade Avienda. Vi borde kanske försäkra oss om att hon inte kan blanda sig i våra angelägenheter. Hon begrundade sin knytnäve. Den skulle Teslin Barrowdon inte kunna undgå att se. Kvinnan förtjänade att fångas av de skuggsjälade, antingen av Mogadin eller någon annan. Dårar förtjänade vad deras dåraktighet drog över dem. Ninive såg ut att fundera över tanken, men det hon sa var: om jag inte visste bättre skulle jag tro att hon var redo att vända sig emot Elaida. Hon smackade förargat med tungan. Under strömmarna i Aesir Deres göromål kan man försöka begripa tills man blir yr. Elaine sa inte att Ninni borde veta det vid det här laget, men det gjorde hennes tonfall. Till och med en röd syster skulle kunna vända sig mot Elaida av någon anledning som vi överhuvudtaget inte kan föreställa oss. Eller så försöker hon kanske att få oss att bli mindre vaksamma så att hon på något sätt kan lura oss att hamna i Elaidas våld. Eller, Lärn hostade. Om de förlorade är på väg, sa han med en röst hård som polerad sten, kan de vara här när som helst. Eller Golamen. Vilket det än blir, vore det bättre att befinna sig någon annanstans. Alltid det tålamodet kort hos Aesir Dere, mumlade Birgit. Det lät som om hon citerade någonting. Men vindfinnerskorna verkar inte ha något alls, fortsatte hon. Så det kanske är lika bra att glömma Teslin och komma ihåg René istället. Elaine och Ninive gav de båda väktarna varsin blick som var så kall att den kunde ha fått 10 stenhundar att tveka. Ingen av dem tyckte om att behöva fly från de skuggsjälade och denna golem, även om det var de själva som kommit fram till att det inte fanns något val. Och de tyckte sannoliken inte om att bli påminda om att brådskan berodde nästan lika mycket på att de måste till mötet med vindfinnerskorna som på att de skulle undfly de förlorade. Avienda skulle ha studerat deras blickar. Visa brukade med ett ögonkast eller ett par korta ord kunna göra sånt som hon alltid hade behövt hota med spjutet eller knytnävarna för att uppnå. Och dessutom gjorde det både snabbare och med större framgång. Ja, hon skulle noga ha studerat Elaine och Ninive om det inte varit för att deras blickar synbarligen inte hade någon som helst verkan på de båda väktarna. Brigitte flinade bara och tittade på Lärn som svarade med en axelryckning. Elaine och Ninive gav med sig. Utan brådska och helt i onödan rättade de till sina kjolar och tog Avienda i varsin arm innan de började gå igen utan så mycket som en blick för att se efter om väktarna följde efter. Eftersom Elaine var bunden till Brigitte behövde hon det förstås inte. Och inte heller Ninive, om än av en annan orsak. Visserligen var en Elaine bunden till en annan, men hans hjärta hängde bredvid ringen på kedjan om hennes hals.